kommer att minna av några större problem med lasthanteringen i Estonia. Ja. Det är ganska enkelt, eller?
Ja, det, svårt. Det var svårt för när han kom. När han kom. Elbert Eckert hette han. När han kom hit upp så parkerade han sig på bryggan. Sen gick inte han därifrån. Jag sa till honom att gå ner nu och läder det här med lastning. Och det som i en färja är svårt, det är att få en optimal lastning. Hur du kombinerar hängdäck. Beroende på vad du har för lastkombination. Du har ju då långa, du har korta, du har personbilar, du har vans, du har... Ja, du vet ju det här. Fast
tunga och lätta.
Ja. Ja, det är så mycket vikten.
Ja, det är inget större problem.
Nej, inte. Jag skulle inte påstå att på en färja så tar du inte så stor hänsyn till vikten. Det är klart, du lägger ju inte 250-tonare direkt in på en sida. Då blir de stående så, då har du problem med landgång och så vidare. Den hänsynen tar du, men jag förstår att du avser trim.
Ja, både trim och slagsida faktiskt. Ja. Det var läggbjärtat slagsidan också eftersom hon ju inte hade lika många lejner på bägge sidor och casingen i mitten.
Slagsidan tar man hänsyn till, ja. Men trimmet, du kan inte ta hänsyn till trimmet för lasten rinner inte på. Nej. Du har inte all last nere när du kommer.
Nej, det förstår jag.
Och för att kunna ha en hyfsad tidtabell så måste du lite grann plocka det. Allt eftersom.
Men när vi lastade SS-anlinjen så var du frågan om att få den tunga lasten på vaporna. Det var ju bara två längder mot tre styrbordsen. Så ja. Vi måste ha för att kunna spela med vattnet sen för att räcka upp en slagsida. Mm. För fick du styrbordslagsida så kommer du aldrig få upp den sen.
Nej.
Är det bara likadant här?
Ja, för du fick för mycket slagsida så kunde du inte räta upp det.
Så det var viktigt att få tung last i den sidan som det var bara var tre längder.
Ja, men den hänsynen får du alltid ta.
Ja, ja. Det var tvungt att göra det här alltså.
Ja.
Medvetet.
Och lägger du en lane med lastbilar på ena sidan eller två lane på andra, då får du försöka att få de tunga när du har en lane och så får de andra dra två lane till exempel. Men sen är det så här att du lastar en färja så du kan aldrig göra en lastplan. Utan de frågade mig när jag gör upp lastplanen och jag ville säga så här, den gör jag upp i hissen på vägen till Vidväg. För att vad de gjorde sen när vi kom igång med trafiken så klockan tre på eftermiddagen så susade de in på boken och fick en bokningslista. Sen satt de och ritade lastplan hela eftermiddagen. Vad de i och sig visste om, men som de inte gav någon hänsyn till, det var under de här timmarna så ändrar sig bokningslistan väldigt, väldigt mycket. Så när de väl börjar lasta klockan sex så har de inte samma bokningslista. Men de står det med sin förbannade lastplan. Så att när du lastar en färja så måste du vara oerhört flexibel. Du har alltså en bokningslista och du går ner och så säger du då till kajförarna eller kajstyrman, vad har du framme? Med utgångsläget på vad du har framme och ungefär hur du har tänkt att det ska se ut får du börja lasten. Du har som regel vissa öppningssystem. Det är kanske man spelar schack ibland att du har vissa system. Men sen får du vara flexibel på alla håll.
Innebar detta att det hände att du fick kortskeppa en last då på grund av att det var så där, att du inte var flexibla i lasten?
Ja, Stockholm kortlastade vi några gånger. Tallinn ute, det fick jag aldrig kläm på det för att där var ju muren så att säga sluten runt det hela. Så det släpptes ju aldrig in. Men Stockholm kunde vi konferera med bokningen. Och sen hade vi då Stig Lindström med oss första tiden för att stötta Elbert. Så Stig skötte bildäcket och jag skötte den bilen där uppe.
Vad var det för en kille, Stig Lindström?
Stig Lindström är en gammal sallekille som har varit överskrivande i båten. Ja, en herrans massa.
Så han var också ungefär som du anställd av Gåström och Thelin för att vara där och stöta dem i början?
Stig Lindström var tjänstledig ifrån Efteån, eller Vasa. Och någon typ av projektanställd utav Gåström och Thelin. Jag tror att lönen betalades faktiskt ut via Vasa, men sen blev det deras Gåström och Thelin. För och stötta Elmert och Vladimir, den andra överskrivande Vladimir.
Ja, ja,
och sen så när vi då kom till skärgårdskörningen var jag uppe hela tiden.
Har du lots pappor i Stockholms skärgård?
Hade då,
ja. Ja.
Men de var väldigt starka.
Och det hade du fått på den tiden du var i Tumbelåt, eller?
Nej, de hade jag tagit på.
För färgen för Viking?
Ja, jag var på Viking, så jag fick jag färg på hela tiden. Jag hade bara den biten och så där. Men sen så, jag var i naturen, så tog de rådspapper. Men de satt jag och körde in på Nordestånen.
Ja.
Därför att jag hade två alternativ. Det ena var att sitta själv i min egen båt med Kronobots ombord. Eller sitta i Nordestånen tillsammans med deras linjedosa. Och jag bedömde det som att det gav mig mer utbildningsmässigt att sitta upp med linjedosarna och köra.
Ja.
Sen så fick jag då de här papperna överflyttade på Estonia. Men de gällde två år som botten i Skåne.
Du, var det aldrig aktuellt då, och jag tänkte mig att flytta över till Estonia. Sen var det aldrig aktuellt att ta någon av de här Nord-Estonia-gubbarna över till Estonia?
Jo, det tror jag nog att det var. Marlene, intendenten, hon kom ju från Nord-Estonia.
Ja.
Men stämningen var ju så hätsk på Nord-Estonia gentemot Borslund och Turin i Nord-Estonia.
Ja. Kände du av det då när du satt där och åkte för att följa gods? För de anade väl vad fan du skulle med den till?
Nej, inte då. Inte då.
Det gjorde de inte. Och
då visste jag ingenting själv heller.
Ja.
Jag hade inte en aning om detta.
Utan du bara tog din pappa för att du skulle kunna köra din egen båt. Inte avsiktligt.
Kanske inte. För att den här bomben släpptes ju då med Estonia. Någon av sista tiden jag satt på Nord-Estonia. Så konstiga krister och lite annat folk ombord. Så började det. Och sen så gick jag tillbaka till min båt och gjorde ett nästan på en tur. 14 dagar så blev jag uppringd av Sten Christer. Så att jag hade inte en aning om detta när jag satt på Nord-Estonia.